Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Har du nya boots?
Nej. Det här är sedan förra året. Det är väldigt bra lekboots.
Men jag måste också
tycker du att de här brallorna är jättefula eller?
Va, nej, jag tyckte du var så fin.
Okay,
ja, men... Hanna har neongröna, snorgröna snake-brallor på sig.
Det är så jävla sjuka byxor. Jag ser varje gång jag tar på mig dem att Anton ger mig liksom en side-eye. Det är så typiskt någonting som Anton och Johan inte förstår, de här byxorna.
Du, apropå Anton och Johan. De har snackat skit om dig, vilket är indirekt att snacka skit om mig.
Vad har de sagt nu då?
Jo, det är indirekt att snacka skit om mig.
Vad har de sagt nu då?
Nej, det här var... Jag kände att det finns den här typen av diskussion, det finns ingenting som symboliserar våra relationer.
Tycker
med våra
de att
killar.
Jag är dålig med pengar?
Nej.
Det här var...
Ni har ju köpt den här nya, jag vet inte ens vad det är ni har köpt, någon ny typ av fläkt, pump.
Fläkt. Ja, fläkt.
Ja.
Har de pratat... Okej, nu tror jag.
Nej, men lyssna. Ja. För jag blev jätteirriterad.
Ja, säg.
Och när de var borta i... Var det när de var i Åre? Mm. För ni har köpt en ny typ av fläkt och så har ni några mätare i huset.
Ja.
Och då hade du råkat hett ner en mätare som då kostat 2000 kronor eller någonting. Ja. Och den hade gått sönder. Och då hade du sagt så här, den gick sönder när jag skulle ta ner en bok från bokhyllan.
Ja.
Och vilket jag tycker är jätterimligt, för det var ju inte med flit.
Nej.
Den gick ju sönder.
Ja.
Och då skrattade de åt dig, alltså oss. Vadå? Gick sönder när jag tog ner en bok? Det var ju Hanna som gjorde sönder den. Jag bara... Fast det är väl så man säger när någonting sker av en olycka. Och så sitter de och liksom...
Och skrattar. De tar aldrig ansvar. Det är alltid någon annan.
Nej, och det är alltid någon annans fel. Ja, det var boken som hade ner den. Eller det var inte Hanna. Och så kände jag att Johan, vad fan ska hon säga då? Din jävla dum huvud. Så var jag jätteirriterad. Och så sa jag så här...
Det är så kul också. Jag hör Anton berätta det. Han sitter så här då. För de var ju uppe i åren när det hände. Då sitter han liksom på sms av mig när jag skrev så här, fuck, den gick sönder, jag ska ta ner en bok. Och då skriver jag också, förlåt.
Ah, nej, han tycker inte att du ber om ursäkt.
Nej, jag vet. Då säger han så här, ja. Ja, då är mätaren gått sönder för Hanna skulle ta ner en bok. Ja, alltså sitter de och skrattar gott liksom.
Vad är det ens att skratta åt? Ja. Men då tycker inte de att man känner tillräckligt med skuld. Och sen är det steg två, för då den här... Det har ju varit något strul med den här pumpmätaren. Nej, vad är det? Förlåt, fläkten.
Ja, ja.
Anton är inte riktigt nöjd med köpet.
Nej. Att jag ens ska behöva sitta i min egen podd och prata om det här när det är det enda jag hör hemma.
Ja, men då sa jag så här... Ja, och för då, den här fläkten, det var det enda Anton hade pratat om hela helgen med Johan då.
Ja.
Och så sa jag så här, ja men... Jag menar, han gjorde ju allt han kunde för det skulle bli bra, sa jag.
Ja.
Och jag menar, Hanna säger ju samma sak. Jag menar, hon försöker ju... Då är du som jag, att man är så här, säger till sin kille, det där gör ingenting. Nej. Du har gjort ditt bästa.
Ja, det kommer lösa sig på ett eller annat sätt.
Du behöver inte älta den här fläkten. Mm. Vet du, det tar de också som. Ja, för det säger vi empati då. För man vet ju själv hur det är när någonting som man inte är nöjd med. Nej, då tycker de att man inte är tillräckligt engagerad i köpet. Det är ju du som ville köpa den här nya fläkten.
Jag vet. Det går inte att göra rätt.
Men det är olika kärleks, det är olika sätt att vara. För jag tycker att du visar honom kärlek när du säger, det är lugnt Anton. Ja. Nej, det tycker han är ett hån.
Oroar inte.
Nej, det får man inte säga. Du ska vara nere i oron med han.
Mm, jag vet.
Och ligga och älta.
Ibland så gör jag ju det, för att liksom visa på. Och det ibland är det faktiskt bra. För när han då håller på att älta såna här grejer, ni som lyssnar kanske också har partners som pratar om liksom finanskris och elpriser och sånt. Jag har ju blivit varse det, att jag i alla fall inte är ensam.
Mm.
Och då kan man jag, då, antingen kan man ju gå det spåret som man är som person då, att man så här, det löser sig, det är ändå ingenting vi kan kontrollera, så här, nu har vi testat det här, och det här med fläkten är att det är så här radonvärden som vi vill få ner, som redan är under gränsvärdet, förstår du? Det är liksom,
det är ingen fara,
det är ju ingen fara, men enligt Anton är det ju det, för att det kan ja. Så du förstår ju vad jag har att göra med nu. Och då så kan man ju vara sådär att man ser att det löser sig. Eller så har jag ju några gånger varit så här: fy fan. Gud, vad ska hända? Jo, det här känns inte alls bra. Alltså att jag spelar på hans plan.
Radon!
Ja. Och det kanske, jag kanske ska fortsätta. Med, för att då måste ju han.
Det säger jag, det löser sig.
Då måste han vara så här, men det kommer ordna sig. För jag tror att ifall man är en person som är så olik typ dig och mig.
Oh.
Där man har, alltså du, det ska ni veta att jag är också en orolig person, ja. Men inte för såna här saker.
Men du också, alltså du också så här, det här som hade skett med den här fläkten, det är ingenting som ni hade kunnat rått på riktigt. Nej, det, bara det är ingenting som ni har gjort fel, utan det blev som det blev.
Ja, ja,
alltså, alltså det är en tråkig historia i sig.
Ja, jag orkar inte ens förklara. Alltså, nej, det, är för, men, det är för långt.
Ja.
Men precis, och för man är då som det är mig, då har man ju så långt till att oroa sig för sådana där saker. Mm. Men om man då sådär gör sig mer ledsen än vad man är.
Mm.
Jag tänker att det är lite som ifall någon är hypokondrisk.
Just det.
Och någon sitter av världens hypokondri. Om, som anhörig till den personen, då kanske ska man inte säga såhär, det ordnar sig, såhär, du är inte sjuk.
Då ska man säga, vi ringer ambulansen.
Ja, det är såhär, vet du, det här ska vi ta på största allvar. Nu ringer vi ambulanshelikopter. För då måste deras hjärna klicka till såhär, klick!
Men det är ju sant.
Att den måste själv tänka, nej men så sjuk är jag inte. Du behöver inte ringa ambulanshelikopter eller med fläkten. Nej. Alltså, vi kommer inte få cancer av radonet nu imorgon. Alltså, ja.
För att det var ju, är ju exakt samma nu när Johan, alltså det är så här, nu när vi har köpt hus, Johan sitter och räknar och gör, alltså, det är inga kalkyler. Det är domedagskalkyler. Det är ungefär så här, vad händer om jag dör? Du förlorar jobbet och får, alltså du vet, och så här, kan vi bo kvar i huset då? Ja, alltså du är så här sjuk och räntan går upp till 20%.
Ja, men det är som oss, den där personlighetstypen.
Men då
behöver jag ha liksom hängslen och livrem i allt.
Men då är det sant, för det, jag gjorde ju exakt samma, för att jag är så här, ja men jag är otroligt tacksam att Johan är så, jag menar, man, det märker man ju nu när man pratar med kompisar, där ingen av partnerna i relationen är så värst sådär, kanske de har inte så gjort såna här kalkyler, så nu när räntan har gått upp, elpriserna har gått upp, då är det inte så kul, man har inte gjort sin liksom läxa innan, vilket också är ganska vanligt. Det hade kunnat hänt mig också om jag levde med en, alltså du vet att man bara har kört, vadå, räntan har varit låg jättelänge, man lånar lite för mycket pengar och sen så nu så betalar man liksom multum. Men då var jag också så här. Då skrämde ju Johan mig så mycket. Så jag blev ju till slut rädd. Och så sa jag så här, men gud, vad, det här känns inte något roligt längre, sa jag.
Mm.
Gud, vad du skrämmer mig. Och vad menar du att vi inte skulle ha råd att bo kvar? Jag förstår inte. Mm. Och då han sa, nej gud, nej. Absolut inte. Vi har verkligen, oavsett, vet om räntan kan gå upp så här mycket. Och vi, det är fortfarande liksom lugnt. Men då, det är som du säger, då vände ju jag och blev så här livrädd. Och blev den som var så här, kommer vi stå på barbacke?
Ja, men för det är så den där personlighetstypen då målar upp det.
Ja. Kommer vi stå på barbacke?
Jag blir så trött, jag blir så trött. Välkomna till Surret, avsnitt 60.
Hej och välkomna.
Ja, du vet vad jag ska prata om nu.
Jag tänkte på det senaste igår när jag åkte.
Låt mig berätta här nu. Jag vill börja med att berätta att jag har fått ett brev från polisen. Det kommer ett brev till Anton, adresserat till Anton från polisen. Han öppnade det. Och ser att det här handlar inte om han. Utan det handlar ju då om den här galna människan tillsammans med. Och för att förstå vad som står i detta brev från polisen, måste vi backa bandet till en vansinnesfärd.
Som jag och Hanna, eller jag och Cruella de Vil gjorde.
Jag vill nog att, att ni tänker er en kvinna i päls, Nia.
Stort hår.
Stort hår. Och en annan kvinna, liksom glasögon, osminkad, någon läderrock, sitter i bilen på väg till Ellery Beach House av alla ställen. Och för er som inte är då bekanta med det, det är liksom Pernilla Wahlgren ska inreda sitt hus
som Ellery
Beach House. Ja, men det är ett spahotell längst ut på Lidingö.
Jättefint.
Jättefint. Ja, men vi skulle dit för några veckor sedan då. Och det är bara liksom komiskt att tänka oss, och vi sitter där i bilen.
Ungefär stressade för att komma iväg från familjen. Ja, det var ingen stress.
Nej, det var ingen stress någonstans, men vi kunde inte vänta. Alltså, vi kunde inte vänta en sekund längre att bli av med våra familjer och bara få lägga oss och scrolla i fred. Vi använde ju ingen pool där eller någonting. Vi låg ju bara
vi låg åt chips och kollade på Kardashian. Ja. Och pratade och sminkade oss.
Ja, det gjorde vi. Ja, men det är det enda man vill göra ju.
Mm.
Och det fick vi göra. Men då på vägen dit så åker vi då i en tunnel ut till Lidingö. Och då blixtrar det ju till som att det liksom, att vi är Kardashians. Uh-huh. För det är bara en kamera.
Och det roliga är att det är verkligen, Hanna kör snabbt och samtidigt så pratar vi antagligen så otroligt mycket också, ja. Du vet, i munnen på varandra. Det är liksom hysteriskt. Ja. För att, alltså det är två, ja, det är två Cruella de Vil som bara vill komma iväg från.
Och det är så jävla komiskt att vi är på väg till Ellery Beach House. Jag har aldrig fått en fortkörningsböter någonsin.
Det är noll stress. Det är liksom, ja, också så här, varför ska vi köra för så fort?
Jävla dumt. Ja, men så är det så jävla kul, för när Anton upp det här brevet, då är det ju då alltså en bild på mig. Jag ser fullkomligt brännskadad.
Det ser ju ut.
Alltså, jag ska lägga upp den här. Jag har inte vågat lagt i. Jag har aldrig varit så ful i hela mitt liv. Och jag tänker så här, ja, det är en svartvit bild, då kanske man kan se lite. Jag vet, alltså jag ser ut som dottern, alltså Gypsy Rose. Alltså,
ja. I den, hon som har Münchhausen by proxy mamma.
Den filmen, den dotter som är alltså, du vet, glasögen, tandlös och flintskallig. Det är jag. Jag har inte vågat lägga upp den här bilden på min Instagram fast jag skrattar. Och jag är inte rädd för att vara ful. Men Nej. Det där var liksom...
Men lägg upp den på surret.
Jag kommer lägga upp den på surrets podcast Instagram. Och ni måste in. Det ska vara avsnittsbilden. Och det avsnittet ska heta Vansinnesfärden
till Ellery Beach. Alltså... Det, när Hanna, för vi visste, vi tänkte så här... Det här kanske inte blev en jättebra bild, kom jag ihåg att vi sa sen.
Mm.
Det var synd att inte jag var med.
Ja, det hade varit, jag hade väl sett dina stirrögon, ja, och stora pälsen.
Jag stod med en jättestor päls och bara, vänta, vad som precis hände? För du kisar ju lite mer för att du ser lite dåligt. Men när Hanna skickade den här bilden, det var liksom värre än jag någonsin hade kunnat ana. Det kom kiss i trosan. Ja. Jag skrek.
Vantos reaktionen öppna brevet också, liksom bara en...
Vad kostar det?
Nej, det var inte så dyrt, för jag körde bara, det ska ni veta, jag körde bara 8 kilometer för snabbt.
Ja.
För det är inte heller liksom, jag gjorde inte heller riktigt. Det är bara liksom en 78 kilometer i timmen på 70-väg. Kostar 1500 spänn. Ja,
svårt att veta att det var 70 där, tycker jag.
Ja, men jag ska nog överklaga. Jag ska säga, det där är inte jag. Nej, alltså, vissa gör ju det.
Ja.
Vissa är ju verkligen, för bilen är skriven på Anton då. Ja,
ja, men nu har det ju gått ut. Podden.
Ja, jo, jag har ju redan betalt också.
Så inget att överklaga. Vet du, guilty.
Ja, guilty. Jag tycker att addera någonting till mig också för att ha en fortkörningsböter.
Rama in den där bilden. Ge den till Nisse. Wow. Är det så dumt?
Jag skrattar när jag tänker på bilden.
Jag med.
Ja, vi måste komma ihåg att lägga,
ja,
upp
den. Jag påminner dig imorgon. Mm. Ska jag säga en annan sak nu när vi ändå är inne på livet, tänkte jag säga. Ska jag säga någonting som verkligen inte är som på film?
Relationer?
Nej, gamla människor. Man är ju uppvuxen på 90-talet.
Uh-huh.
Då liksom, man träffar den här otrevliga gamla damen som sen visar sig liksom sitta på ett helt liksom liv som kommer förändra, livshistoria som kommer också förändra ditt liv.
Ja, klokhet, en enorm vishet. Som trädet i Pocahontas.
Ja. Det är det som man blir lurad.
Ja.
Jag har ju nu i 1,5 år bott i ett hus med otroligt gamla människor. De är mitt livs dementors från Harry Potter. De suger sakta ut. Är jag en gammal hatare?
Vad är det de gör då som är så? Är de otrevliga?
Ja, de är så otrevliga. Men samtidigt är det ju... för att då är man ju uppfostrad med att man ska visa äldre respekt. Och jag måste... Nu ska jag inte skryta om mig och Johan. Men vi är också ganska... Jag skulle säga att vi är trevligare än genomsnittet. Både hur vi liksom för oss. Mm. Vi ser väldigt trevliga och glada ut. Allt det vi ser liksom. Och framförallt Johan är tålamod. En engelsk tålamod.
Mm.
Nej men... Jag har bott i det här huset 1,5 år. Och det blir ju aldrig någon sån här... Vi kommer aldrig vidare till den här fasen när de ska visa att de är goda människor. Det är bara ett mörker. Det enda är liksom, det står Ica-vagnar utanför våran port. För du vet, de har snott dem från Ica. Och
känner... Det är gamlingarna som tar dem.
Och så, ja, för de anser sig rätten att ta dem.
Ja, men de har väl levt ett helt liv då? Varför ska jag behöva lämna tillbaka den här när jag har gått på jorden i 85 år?
Ja, och typ så här bidragit till att de här vagnarna finns.
Ja.
Vet du, jag tror inte en enda i mitt hus har bidragit till en enda sak, känns det som. Och de är också, när jag väl... Du vet, man är så här att man ser någon gamling långt borta som kommer med sin rullator. Liksom så här. Ska jag hålla upp dörren eller ska jag vänta? Och man kan aldrig göra rätt med en gamling.
Nej.
Höll jag upp dörren så fnyser de åt den för att, jag vet inte, de vill inte
så
se.
Så gammal är jag inte.
Nej. Om jag skulle gå in då utan att hålla upp dörren, då skulle de ju vara jättearga.
Har du ingen hyfs, jänta?
Nej, exakt. Så är det. Och om man väl pratar med dem i hissen, då är det ju, alltså... För första har jag ju en granne som fortfarande känner igen mig som tror jag att jag
är... Hon kanske är dement.
Nej, det är hon inte. Hon är inte dement. Jaha, vilken boning bor ni på då? Jag vet, hon vill kolla så att vi verkligen bor där. Att jag inte är där och bara för att... Sen är de rasister, väldigt många av dem också.
Ja, men det är ju sen gammalt.
Ja, så att jag ska behöva höra det då. Men jag orkar ju inte säga emot heller, för att nu har jag ju börjat vara så här. Ja, de är ju också irriterade på några missbrukare. Väldigt snälla missbrukare som sitter på en bänk väldigt nära oss.
Ja.
Alltså de gör ingenting, förstår du? Det är sådana snälla människor som sitter och dricker en långburk.
Ja.
De vill få bort
dem
där.
Låt dem vara.
Låt dem vara! Och så tycker de ju nu att det renoveras väldigt mycket i det här huset. Vadå, ska vi ha stampade jordgolv? Alltså, vi kan inte ha det som det alltid har varit. Vi måste ju uppdatera dem någon gång.
Men det är ju för världen är så liten för äldre människor ofta.
Ja, och då förstår jag i slutändan att det här är ju samhällets fel att de blir så sura. För att de blir ensamma och isolerade.
Mm.
Vi måste bo i generationsboenden så att de får i liksom... Mm. Man ska ju, de måste ju få in mer glädje och energi i sitt liv. För annars blir det ju så här. Så det är ju...
Men bara liksom mer inputs. Av
varför tror ni att Dagny blev den gladaste gamlingen? Det var ju för att hon kom ut på internet.
Ja. Är det det som ska rädda gamlingarna då? VR och internet?
Ja, men jag tror det. Och liksom Dagnys visdomsord. Det är ju liksom så här, ja, det var den enda glada gamla som finns där i hela Sverige. Det var därför hon blev känd.
Ja, precis. För att så en sån jävla enorm visdom. Så
nej, det var ju som en barn som... Ja. Var glad när ni är glad.
Men också, det är som humor som folk höll på att skratta ihjäl. Så att det var typ någon var så här... Hon var ute på Tinder och så sa hon typ så här... en 80-åring, lammkött. Typ. Alltså för att hon själv var 100. Och då var ju folk så här... Vilken bra humor typ. Du också nervärdera liksom... jag vet inte, men man får inte prata så där. Hon var ju underbar, absolut. Rest in peace
Dagny. Du, men
det var kul att hon var glad. Det kan ju fler ta efter.
För det var så kul, för jag och Johan tog våran fjärde covidspruta. Tips till er som har glömt att nu inför julen, nu börjar alla får ju covid nu igen.
Åh, gud.
Uppdatera så att ni slipper ligga hela julen, för att det gjorde ju vi förra och det var inte roligt. Då är vi ju där i kommunhuset där man tar sprutan. Då är det ett par som är i, jag skulle säga lite kanske som min mamma och pappa, lite äldre, 65-årsåldern kanske. Som är där då med någon av, jag tror att det är hans mamma som är då 80, närmare 90. Hon pratar så högt och är så otrevlig. Du vet sådär, hon har, alltså du vet, jag hör allt hon säger. Du vet, det är ju, alltså hon hinner säga så mycket elaka grejer om ditten och datten, om att vara pensionär, hur människor är. Och så har hon också en hosta. Som hon hostar bara rätt ut så här. Utan att hålla för munnen. Och sen går hon iväg. Och då säger han till sin fru. När är det man bara tappar det? Han bara, när blir man så här? När blir man så här filterlös och alltså helt omedveten om vad som händer runt den.
Ja, men har hon inte en släng av demens då?
Nej, den här, nej, det hade hon inte. För det här var någon som bodde själv.
Okej.
Okay. För de var ju bara att så här som säljs. De skulle alla ta sprutan samtidigt. Hade gjort det till en trevlig grej. Oh. Och då var det så roligt att hans fru sa. Oh, eller har hon varit så här alltid? Ja.
Förmodligen, ja. Han har bara inte sett det. Hon har sett det sedan dagen.
Hon har sett, det där är hennes svärmor. Ja. Det var det jag tänkte så här. Hon har alltid varit fruktansvärd.
Ja. Oh, han vill skylla på åldern.
Ja, eller? Men hon har bara, det där har jag levt med nu.
Men jag tänker på, min farmor levde ju till hon var 93 och var ju en ändå positiv person långt in till slutet. Och hon var ju också relativt troende. Och det där tror jag liksom är synd att vi tappar. Jag liksom, det är därför jag går ju mer och mer mot att jag håller på att bli kristen.
Ja,
det har jag ju hållit på i 10 år. Men, nej, men jag, ja, men precis. Att, för då hade ju farmor alltid ett sammanhang. Hon gick till kyrkan. Mm. De hade daglig verksamhet. Det var liksom inget främmande rum för henne att gå dit. Och då var det andra i samma ålder där. Och när hon inte var där så hade hon ju alltid kyrkan i huvudet. Det var ju hennes internet på något sätt. Mm. Alltså att prata med Gud. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Det blir liksom, och det är ju att tro, det är ju att ha hopp, tänker jag. Kanske, och i många fall. Det är väl därför man vill tro. Mm. Det är liksom nästan samma ord. Alltså att man vill liksom, jag vet inte, man kanske blir också mindre rädd för döden, vad vet jag. Mm.
För när jag tänker på ensamma gamla blir jag ju jätteledsen.
Mm.
När jag träffar dem i mitt hus, då är jag så här, ni kan gott sitta där. Alltså det är min empati rinner sakta ur mig. De har mobbat mig i 1,5 år nu.
Men det är ju så jobbigt. Alltså, men
det är så
jag
jobbigt
tycker,
att vara gammal, jag vet det ju det. Det låter, så... Men de är inte trevliga.
Nej. Men jag tror det verkligen ligger någonting i det.
Och
där,
ni behöver inte skriva till mig nu. Jag är en jättesnäll farmor.
Hon menar inget illa. Nej, men vad heter det? Jo, min mamma har jobbat med gamla hela sitt liv.
Mm.
Så att det har ju också gjort att jag har varit runt gamla människor på alltså väldigt många sätt. Och att jag är praoad hos mamma när jag var liten och så. Och jag har alltid varit lite fascinerad av gamla. Men också har det varit en känsla av någonting som är, alltså det luktar lite på äldreboenden, det är lite nanna. Men jag har ju alltid gjort det av plikt, alltså så här som när farmor var på sina sista dagar, det var ju så här, jag var ju ofta där, hela sommaren var jag ju där, alltså ofta. Det på, även fast hon kunde, det var jätteobehagligt att se någon tyna väg, och samma med Antons farfar, och nu Antons mormor vill jag ju att vi ska åka till.
Men,
för att, och det är en plikt.
Men det är också för att ni har fått något av dem. Alltså nu ger ni tillbaka. Är det inte lite så det funkar också?
Det där det är liksom inte det jag tänker. Det är, alltså för mig är det att jag gör det för min egen skull. För att jag själv är rädd att ingen ska besöka mig när jag blir gammal. Alltså jag tänker synd om dem. Och så tänker jag så här, en dag sitter jag där. Då kommer jag vilja då att folk runt omkring mig är. Och då så åker jag dit.
Ja, men det är ju lite då samma.
Alltså det är bara en plikt på något sätt. Ja. Men det ska sägas att när man väl var där då. Även fast man var på det här äldreboendet där det luktade liksom, och ja, men ni vet, det är ju, även fast jag är jättevan med sådana lokaler som att jag var det sedan jag var liten, så är det ändå så här att man är där och så känner man att det här är ju livets slutskede. Man blir så här, såklart påmind om att man själv ska dö och man själv ska bli gammal.
Ja, men det är väl därför jag står och håller upp de här dörrarna.
Ja.
Även fast jag kokar inombords och erbjuder mig att bära de där påsarna.
Ja.
Och är gullig och ler fast de typ fräser åt mig.
Och, men jag vill bara säga en till om äldreboende. Jag tänker det kanske någon som lyssnar och som jobbar på sånt också. För att det har jag ändå så också tagit med mig från morsan. Att hon är sjuksköterska då.
Mm.
Och jobbade först på sjukhus, akuten och var på massa ställen. Sen från att hon var liksom 40 typ tills att hon gick i pension. Så jobbade hon bara med gamla. Hade flera äldreboenden och sådär. Och hon menar ju på att det fanns inget mer givande än att vara runt de här gamla människorna. Nymla nya mögarna.
Så hon är med om filmen som inte får vara med.
Jag menar, det är väl precis. Alltså, jag håller med dig, för jag tycker också att det finns någon bitterhet som är svårt. Men det kanske är att det slår över när man väl då flyttar till ett boende. När man får lite sammanhang. Men mamma jobbade ju på demensboende. Så det är ju dem jag varit runt.
Mm.
Och det var ju så jävla kul. Alltså för att tänk att vara runt en massa människor där alla är i sin egen fantasivärld. Mm. Sen är det jättesorgligt att folk vill ut och ropa på mamma och sådär. De går i barndom. Liksom. Ja, framlobstement att man börjar skrika fitta typ för att man blir så sexuell. Det är någonting i ens, typ, ja, men när man är i framloben så kan man ju bli så aggressiv och håller på med könsord. Så det är också så här att den sötaste tanten kunde börja skrika typ knulla och typ och anhöriga var så jag visste inte ens att mamma kunde såna ord liksom. Men att tänk den, förutom den typen av demens då, så är det så jävla lustigt att de bara så här, alla sitter med egna, som bar dig som dagis då. Mm. Alltså att de så här, en enorm fantasivärld.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder så
får
vi
köpa
dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila. De har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
För nu sitter jag och tänker ännu mer. För då berättar ju du din mamma som är sjuksköterska. För då kommer jag på en annan sak som jag kommer att tänka på. För att bröstcancerfonden har utsett årets så här, bröstsköterskor. Mm. Och de har fått Sundsvalls sjukhus i år. Mm. Men, och då blir jag ju såklart jätteberörd. För om det är någonting däremot som är som på film, så är det oftast sjuksköterskor. Det är livets film.
Jävla sjuk.
För då är man med om, det är liksom, det är som att vara med i en film. I alla fall det bemötandet jag har fått vara med om när jag är sjuk. Mm. Nu fortfarande inom vården. Det är liksom, det är overkligt. Det är liksom en sak som man bär med sig som förändrar ett liv. Ja. Att få bra vård. Så jag tänker det är din mamma som är alltså det fina.
Och gamlingarna.
De är bara orch. Mamma är Harry Potter och nej men alltså på riktigt.
Vänta, det blandar jag ihop. Vad heter de då?
Dementors.
Dementors, ja. Jag tänkte Game of Thrones.
Ja. För att jag vet inte, jag såg den här bilden på de här medelålderskvinnorna då, från Sundsvalls sjukhus. Och så blir jag ju tårögd på en gång. Uh-huh. För då tänker jag ju på mina sköterskor som jag har haft.
De är så orädda, det kan jag bli så jävla imponerad av. Att vara alltså, känslomässigt orädd. Jag ser mig så ibland.
Mm.
Och, men jag förstår att det är ett jobb och man går väl in i en roll. Men att se människor, jag menar ifall jag ryggar tillbaka av att besöka mina anhöriga på liksom, äldreboende. För att jag tycker att jag blir påmind om döden typ.
Mm.
Och då finns det liksom människor som är sjuksköterskor, oftast kvinnor. Men det finns väl några män också som jobbar.
Jag har inte träffat dem.
Hospice, ja men förstår du. Att man är så himla, att man kan sätta sitt eget åt sidan. Jag förstår att det är ett jobb och det är väl inget kall, man får lön och så vidare och så vidare. Men jag tror att det krävs ju en viss liksom styrka och hjärna typ för det där.
Ja men givetvis, och jag läste intervjun och så var det så här, alla hade svarat, för det var ju tre som vann. Det brukar egentligen bara vara en, men jag tror att jobbar tydligen alla på samma avdelning också. Men att det alla hade som liksom utmaning i sitt yrke, det var att känna att räcka till ifall alla patienter. Mm. Att alla tyckte att det var det. Det säger också någonting om vad man, alltså vad det är som driver. Mm. Det är ju att göra den bästa upplevelsen. Att få liksom, att underlätta det patienten är med om. Det är ju det sjuksköterskor gör.
Mm.
Jag kommer ihåg att det var någon som sa till mig i Kanada att så här, läkare, det är liksom hjärnan. Det är hjärnan. Men sjuksköterskor och undersökare, det är hjärtat som pumpar runt i blodet i liksom sjukhusvärlden. Och så är det ju verkligen.
Mm.
Det är de som kommer med allt annat. De kan allt. Det är de som, läkarna kommer bara in på ronder. Kirurger, förlåt att jag liksom förminskar det de gör. Men alltså, kirurger, det är liksom att göra samma sak typ hela tiden.
Mm.
Okay, du,
som sjuksköterska måste man då kunna bemöta alla typer av människor.
Ja. De är oftast mycket bättre på det som är bad.
Men nu är jag dum i huvudet kanske. Men vem är det som bestämmer, alltså sätter diagnos, det gör läkare.
Ja.
Och så medicinerar sjuksköterskor och så.
Precis.
Men de avgör.
Men alltså, de kommer ju oftast med mycket råd. Alltså som mina, alltså du vet, de vet ju alltid så här, aha, du kanske ska prova att ta de där tabletterna. Alltså du vet, de kan komma med små tips. Du vet, de är så mycket mer, jag vet inte.
De har väl sett det på nära håll?
Ja, de är ju de som, man har ju sina kontaktsköterskor och så har man sina olika problem då när man går kanske på tung medicinering till exempel och med olika biverkningar och så hjälper de en att försöka hitta lösningar och kontakter och läkaren med frågorna om det är något som de inte kan svara på och så vidare.
Mm.
Ja, men som sagt, läkaren träffar du bara och sitter och väntar i ett rum, den kommer in, bam, 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 ut.
Mm.
Någon annan, gud, som förminskar de som räddar ens liv. Men jag menar, de jag bär med mig är ju sjuksköterskorna. Mm. Och framför, jag tänkte på det, nu är jag ju lite mer ute, jag går jag inte på sjukhuset lika mycket. Men nu när jag blev gravid, exakt samtidigt, alltså det här var ju alltså jättehemskt, jag kan inte ens prata om det. Men jag hittade ju en knöl i mitt bröst precis när jag plussade.
Mm.
Så, och det är ju bara då, ja men, det är ingenting jag gör, det är bara in, jag vet ju, jag måste ju bara in på sjukhuset. Det finns inget annat som kan göra någonting förutom att man måste kolla upp det.
Mm.
Och så ringde jag till mina, till Sankt Göran, så fick jag ju komma in jättesnabbt. Jag menar, det, så är det ju, det tas ju på allvar.
Mm.
För att man måste kolla vad det är för någonting. Och så var det sommar, och så, då är det ju så himla lugnt också. De har ju så mycket mindre tider och så vidare. Och så kom jag in för att göra ultraljudet. Och då är hon där. Hon har inte läst min journal än.
Vem då? En sjuksyra?
Sjuksystern har nog inte läst min journal än. För hon är ju bara så, vi ska göra ett ultraljud liksom. Mm. Och jag gör det här hela tiden. Och oftast så är det ju ingenting.
Mm.
Alltså det är ju väldigt sällan de behöver ge dåliga besked. Eller ser liksom dåliga saker. Sen så händer det ju. Så jag förstår ju, hon är ju bara där och är först väldigt sådär. Hon vet ju inte att jag har bröstcancer.
Nej.
För det är sånt här förstår jag. Alltså det känner jag. Sen går hon in och så tror jag att hon läser min journal.
Mm.
Och så sätter hon sig bredvid mig och så tar hon min hand. Och så tar hon, så nu ska vi bara göra det här liksom. Mm. Och då börjar jag gråta jättemycket för att då inte jag kunnat. Jag vet, alltså, jag vet att jag har ju fått bur i den här oron.
Mm.
Och jag vill
ganska länge också.
Ja, jag har fått bur i oron att det kan vara någonting. Och att man ska behöva liksom gå igenom och få. Och har man en gång. Enda gången man har gått på ett sjukhus har man fått ett jättedåligt besked. Då är det så sjukt att tänka att man ska få ett bra besked. Mm. Alltså hjärnan funkar inte så då. Och så sitter hon och håller min hand och säger så här, men snart kommer läkaren som ska göra ultraljudet.
Mm.
Och så klappar hon. Hon bara, det är bra att gråta. Man ska bara släppa ut det. Och så kommer läkaren och så kollar hon. Och hon bara, jag kan säga på en gång att hon bara, det här är ingenting. Jag kan se det. Det är så, skitsamma. Det var ingenting i alla fall. Men det var absolut en knöl. Men de kunde ta bort den på plats.
Mm.
Och då började jag också gråta. Och så jag bara, vadå, det är ingenting. Du kan säga det på en gång. För ofta är man ju van att de ska ta en biopsi. Ja, och att jag ska man får vänta. För att de måste vara på den säkra sidan. Det har ju hänt mig förut. Att de säger, oj, det här måste vi ta och kolla vad det är för någonting. Och sen har det inte varit. Nej, hon bara, nej. Och så du vet så här, grattis till bebisen. Du ska bara tänka på det. Och då när vad heter det, läkaren går ut. Då säger den här sköterskan så här, får jag krama dig? Och så ser jag att hon gråter så mycket också. Så då får jag så här, du vet, jag ser jag liksom helt naken på överkroppen. Och hänger i, som en hapa i hennes famn och bara grinar. Och hon grinar så mycket. Och hon bara, gud. Jag är så glad att du bara får liksom gå härifrån och alltså det inte är någonting. Man får lämna sjukhuset och det inte är någonting. Och jag såg att du har barn och att du är gravid. Och hon bara, åh, du vet så här. Och det var bara, och så fick jag gråta ut i hennes famn. Den första famnen jag kunde gråta ut i också.
Man liksom går på helspänn och bara så här, tänk om. Kan inte tänka på bebisen.
Man kan inte tänka på bebisen. Och så fick jag den där famnen som öppnades upp. Och sen så, det är så sjukt att få det där. då är det som på film. Och sen gick jag ut och så fick jag vara den som fick vara frisk. Och det var så skönt. Men,
ja, det var en riktig scare.
Ja, riktig scare.
Jag minns då också, du ringde mig direkt efter.
Ja.
Och då minns jag, det är också så här, hur man kan höra på någon.
När de är lättade.
Ja, på första, men fast du grinade så hörde man på så här. Så visste jag att det var.
Det var bra.
Ja.
Det var så hemskt alltså. Men det är också jag har ju haft sån bra upplevelse att vården. Mm. Så att så fort jag hittade knölen så var det också mer så här, nu måste jag bara få komma till mina, de som kan ta hand om mig.
Ja.
För det är ingen annan som kan.
Nej.
Så här, om det nu
ingen
är
ingen kan ju säga, och det tycker jag också är svårt när vi pratar om det där innan, för att som anhörig till dig kan man ju inte säga då,
det är
oroar inte.
Nej,
inte, för du har ju all rätt eller liksom det var ju någonting en gång.
Ja.
Alltså, och då förstår man ju liksom.
Och man vet ju så många som får hitta de där knölarna efter och så här är det någonting igen, och så är man sjuk igen.
Mm.
För att det finns inga garantier med cancer.
Nej.
Vi kan fortfarande inte bota det.
Nej.
Så att det är det som är det värsta med att ha fått en cancerdiagnos, att du är alltid liksom bara ett besked ifrån att få det igen, såklart. Mm. Men jag kommer aldrig glömma henne.
Nej. Och så sitter hon säkert och känner på sitt håll så här, precis som de sjuksköterskan i Sundsvall skrev eller sa den där intervjun, att man är otillräcklig. Mm. Hon skulle bara veta hur mycket hon räckte till i den stunden.
Exakt.
Och i många stunder människor räcker till där de ändå inte tror att de gör det.
Ja, och att det är så viktigt att säga till dem i de yrkena. Alltså det är så här, det de förtjänar är ju bra lön.
Mm.
Men när man
applåder på balkongen.
Nej, men men att jag visste liksom inte hur jag skulle tacka henne. Och så sa det enda jag kunde säga så här, gud vad jag är glad att det var just du som var här idag.
Mm.
och tog hand om mig. Det var jag ju. Så att, ja. Gamla människor. Sjuksköterskor. Yay.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju. Men nu är det ändå, nu har jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns något på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad. Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection. Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag pratade med en äldre kollega, en kvinna, som bara, jag undrar ifall man som kvinna i Frankrike eller Italien har det lättare med det här med otrohet.
Mm.
Det var bara en intressant tanke. Hon sa det där. Jag bara, jaha, först fattar jag liksom. Eller liksom, vad menar du nu? Hon bara sa, nej men så här att det finns, där finns det ju så här en annan, det här är alltså fördomar då, men om man ska generalisera lite och tänka på liksom att vara en tvåsamhet och relationer och liksom ha en kärleksrelation, att hon bara, i den kulturen, hon hade ju då bott där på något sätt, alltså i Frankrike, så som jag förstod det, så var det, ja men så finns det liksom en syn på tvåsamhet som är liksom annat än vår svenska syn, alltså att så här, du går in i relation och du vet att din man kommer säkert ha en affär, eller liksom det är på samma, alltså det är premissen är liksom inte att ni, alltså trohet är liksom nummer ett i en relation så att han är trogen mig, utan det är liksom lite sekundärt. För att hon menade ju då på, som jag kan hålla med om lite, jag tänkte mer på det där efter vi hade pratat, att vara i en relation i Sverige där trohet är liksom så här, ifall någon har hört han är varit otrolig, han har legat med någon annan eller han var på henne, alltså någonting sånt där. Den skammen och det fallet som kvinna då ifall man är i en heterorelation, det blir så jävla högt och skammen blir så mycket större för att man har blivit nästan lurad eller man gick in i relationen och där trohet skulle ju vara nummer ett. Och så lever man i en värld där det sällan är det. Förstår, jag vet att jag är ute på lite
Nej, men jag sitter jättemycket och tänker på nya säsongen av White Lotus.
Jag har inte sett den. Är den bra eller?
Den är skitbra.
Jag vill se.
Ja, men då ska jag inte säga. Men jag tänker, det handlade väldigt mycket skulle jag säga om toxic masculinity skulle jag säga. Att det är mycket temat där. Men då är det två kvinnor där och man hela tiden så här, vilken är det som är mest ett offer? Är det den som vet? Som har accepterat att en män bara är fruktansvärda eller är det den som är helt
för bakom ljuset
som tror mer om sin man än man faktiskt är. Vem är det som är, vem är det mest synd om? Alltså det, jag har inte kommit, men det är väldigt många sådana tankar som har dykt upp när jag ser det här.
Det är en intressant diskussion för att man säger, jag tycker inte om, jag gillar liksom inte tanken på att män och kvinnor skulle vara så olika från grunden. Alltså jag är liksom ingen särartsfeminist på det sättet att jag tänker att vi är olika, vi är olika. Alltså att jag tycker att vi ska liksom hylla sådana saker. Men jag förstår ju att det finns väl vissa olikheter. Så. Men jag har väldigt svårt att se att så här, sexualitet, eller svårt att se, men jag vill typ inte tänka att det är så i alla fall. Att sexualitet skulle vara så himla i grunden olika för män och kvinnor. Alltså mängden lust eller liksom behovet att utleva sin sexualitet, utan där tänker jag mer att det är tack vare liksom miljö och alltså socialt vad som är.
För när man, jag tänker när man pratar om otrohet och varför kvinnor är otrogna versus varför män är otrogna, jag tycker att det är en ganska vanlig debatt, att man alltid så hänvisar till att men kvinnor blir oftast, behöver verkligen, då är de försummade. Du vet, de träffar en ny man, de är kära. Medan det känns ofta så att mäns otrohet ofta förklaras att ofta är det vanligt att de bara tänker inte.
De tänker med kuken. Och du kan ha det hur bra som helst hemma. Men, och så.
Exakt, medan kvinnor då är ofta så här, du, den där mannen, han har försummat henne länge. Och till slut så kommer någon annan och tittar på henne.
Och ser henne.
Då är hon otrogen.
Ja, och jag tror att det kanske så stämmer i vissa fall, men absolut inte i alla fall. Så jag vet inte vad jag ville säga med det här, men jag tänker bara att då tänker jag också att i den franska kulturen då, där man ser på relationer lite annorlunda, lite mer öppet och peppar, eller vad man ska säga. Alltså det låter som en härlig, härlig sätt att se på relationer. Sen vet jag inte om jag själv skulle kanske klara av det, men för att jag är inte uppvuxen i den kulturen. Men då hoppas jag ju liksom att kvinnor också där känner sig fria. Så att det inte bara är liksom kvinnor som har sina otrogna män, utan att det liksom kvinnors sexualitet också är väldigt mycket mer fri. Jag vet inte. Jag vet inte varför jag ville, men jag tyckte bara att det var intressant att man skulle önska att det var lite mer av den synen på tvåsamhet även i Sverige. Just för att jag som då...
Du menar att det skulle underlätta?
Ja, men jag tror det. Alltså för att jag minns liksom när jag var... Alltså i början av min och Antons relation. Men det var liksom när vi hade krisat på det. Det har ju pratat om. Men att då, alltså när han då berättade att han, det hade hänt en grej. Och då minns jag ju verkligen, alltså vad kan jag ha varit? Jag var väl 20, jag kommer inte ihåg. Tidigt 20 någon gång. Och jag minns verkligen att då, att skammen var ju absolut det värsta. Att vara en tjej som hade en otrogen kille. Oavsett så att jag hade gjort grejer mot den innan. Eller liksom, ja, du vet. För att jag visste ju att han älskade mig. Jag var helt hundra på att så här, det här kommer vi kommer. Alltså jag kommer inte göra slut för det här.
Nej, jag kommer liksom inte vidare.
Det här kommer. Jag visste direkt när jag berättade. Så minns jag att det är som en kniv som... Alltså, verkligen också för att jag hade ju känt att jag hade känt att jag kanske hade försummat honom lite och hade bestämt mig att nu, så jag hade gjort massa grejer och liksom
prioritera bort
honom. Och sen hade jag liksom tagit tag i mig och så här verkligen försökt vara en bra flickvän på alla sätt under en längre tid. Och så fick jag den här kniven.
Så var det för sent?
Ja, så var det lite för sent. Han hade redan varit någon annanstans. Men att jag, även om jag snabbt då visste att det hade typ inte så mycket med mig att göra heller. Alltså det är så här, man är ung, man vill testa. Alltså jag förstår det verkligen. Och jag respekterar typ hans beslut. Ja. Alltså det, till och med, nu är det ju gått 15 år, vad kan man säga. Men jag minns verkligen då att det som var så jobbigt var
synen.
Synen på
otrohet.
Ja, men att folk skulle, jag som är sån tydlig feminist, kan jag acceptera att vara tillsammans med en kille som har varit otrogen.
Men är inte liksom, det också lite hur otrohet, jag tänker bara, det är ju liksom, det är ju löp. Otrohet är ju liksom löp på tidningar. Mm. Det är så sjukt också så här att någon blir påkommen eller någonting uppdagas. Det är liksom det smaskigaste som finns när det egentligen är så extremt vanligt mot men alltså, i en relation.
Jag vet, och det är säkert folk som lyssnar och bara så här, jag känner ingen, ja vi håller inte på. Jag vet inte vad folk, liksom ifall det har med ålder att göra eller någonting, men jag kan ärligt säga att jag liksom, ska jag säga, alltså 70% av alla jag känner, att någon gång, när man var yngre.
Ja,
liksom.
Och det är
alltså,
på olika sätt.
Ja.
Alltså det är på, alltså otrohet på olika sätt. Mm. Kanske man har blivit förälskad i någon annan, men man gör ingenting, man kanske textar med någon, eller så har man gått över fysiska gränser. Men 100%, jag känner inte heller någon, tror jag, nästan. Som inte har varit på tunn is.
Det kanske inte är så 70%, det kanske är 99% ja, jag tänker efter.
Som har varit på tunn is och sen så över, jag menar, antingen så tar det ju slut. Mm. Eller så övervinner man och löser dem där. Eller så är det saker som aldrig uppdagas och man går vidare. Men
så jag, det är bara så här, när hon började prata om hur franska kvinnor såg på otrohet, vart det lite så här, jag bara,
vad fint, vad skönt.
Gud, då hade nog, inte för att jag själv liksom vill leva i, kanske i den relationen där man, alltså där det är öppet på något sätt. Det har jag väldigt svårt att se mig. Men också för, men nog för att jag tänkte på den erfarenheten och bara, jävlar vad det där hade underlättat för mig.
Mm.
Och även liksom min egen skam att bära kring, eller min skam att bära, som är då min egen skam att bära. Det var ju inte när Anton gjorde någonting mot mig, så det får ju stå för han. Men när jag själv har gjort dumma val mot honom.
Ja.
Om jag då liksom hade haft en annan syn på tvåsamhet, då kanske jag inte hade hatat mig själv.
Nej.
På den sjuka nivån jag har gjort. Liksom. Att man hade varit mer så, ja, på ett helt liv händer lite saker. Nu är jag ju mer så, men jag tycker liksom synd om,
men det är vad
25 år är, Hanna.
Precis, men det är för vad samhället säger att otrohet ska säga om en relation.
Mm.
Som att det är något, alltså det är alltid så samma sak. Att då är det någonting riktigt, riktigt fel. Och man kan inte ta sig vidare från det här. Mm. Fast, jag menar, vi vet ju att det kan man göra.
Ja.
Och, men jag tror att det är den synen då som finns. Att det är det fulaste du kan göra. Och då är det någonting riktigt allvarligt fel på relationen.
Mm. Det är som en bieffekt, eller vad säger man? Ja. Det är liksom en symptom på att
precis.
Det är galet.
Och då gör man slut. Man gör inte så där mot någon man älskar, punkt slut.
Ja. Nej, men jag minns bara, jag vet inte om jag berättade den storyn för det, jag kom på att tänka på den nu. För att då, apropå, det är ju så hemskt, oavsett om man så här, oavsett skam eller inte, så är det ju hemskt när någon sviker den på ett eller annat sätt, eller gör någonting som man inte uppskattar.
Mm.
Men så då minns jag när jag fick reda på det, när han berättade för mig, och att jag var direkt så här, bara för att liksom straffa sig. Ja, du synd att du sumpade oss. Liksom att, ja, nu har du gjort ditt val. Typ. Och Anton var ju såklart helt utom sig. Han skulle liksom hoppa från balkongen i princip. Nej, men för jag minns... Jag skulle bara vilja berätta ett litet minne från... Som jag tycker ändå fint. Jag tänker på då lilla Hanna. Alltså, vad var man då? Runt tidigt 20-årsålder.
Tyckte man var vuxen?
Man tyckte man var så vuxen. Och Anton hade berättat det här fruktansvärda som hade hänt liksom, och han var helt utom sig och han ångrade sig så mycket, och jag var helt iskall och sa att han hade sumpat det vi haft liksom. Nu är det förstört. Och han liksom ville ju dö typ, och så gick jag ändå med på att, för vi hade bestämt att vi skulle åka ut till torpet uppe i Sundsvall, vi bodde ju fortfarande där ska jag säga, så det här var ju nu. Och då så satt vi där i bilen, det här var då 2009 minns jag. Ja, 2009. För jag vet att den här låten var helt ny. Och sen har jag burit med den här låten. Sen jag hörde den. För den kom då på radion då. Jag hade hört den någon gång innan. Men alltså den blev liksom... Det är en jättelökig låt, men det är verkligen så att den blev jättestor sen, men då var den inte det. Men jag minns att den talade direkt till mig. För då satt vi där i bilen och körde och liksom kunde knappt se för han grina så mycket. Och jag satt bredvid. Och så kom den här låten på radion. Och så höjde jag...
Är det Halo?
Och så höjde jag volymen och så la jag handen på Anton, så sa jag så här, vet du, vi fixar det här.
Ja.
Remember those walls I built, baby, they're tumbling down.
Vad gud, ja. Men det var gulligt.
Och sen dess...
Så ja, allt perfekt.
Så allt var det bra.
Ingen har gjort något snedsteg. Det har varit rakt. Jag har inte tänkt på någon. Det har liksom bara varit så. Anton och Hanna.
Viktig erfarenhet snarare.
Ja, men verkligen. Vad fint. Varje gång jag hör den låten så blir jag verkligen så... Det är på något sätt när jag hör det så känner jag så här, vilken tur att jag valde Anton.
Ja.
Och det är liksom så, i ett sånt minne så skulle kunna vara så smutsigt det där. För det gjorde ju så ont. Att det är liksom, nu kan jag le mycket åt det.
Men det är så konstigt, för att när man som du och jag har levt i långa relationer, är det inte att man är jättestolt över de där smutsiga stunderna?
Jo.
För att man tog sig vidare och det vart något bättre efteråt.
Mm. Jag vill inte ha något ogjort.
Nej.
Alltså inte en enda. Det är sjukt med tanke på hur jävla piss jag har mått. Och liksom.
Ja, men det har ju ändå, ja. Jättefint.
Ja. Så jag tänker att du kan väl sjunga den på vårt bröllop?
Det var faktiskt på natten. Alltså det där är ingen favoritlåt för mig, om jag ska vara ärlig. Jag vet att du älskar den.
Mm.
För när den kommer på natten, då står det baby, I can see you, hello! Anton! jag vet inte. Jag tycker faktiskt att Beyoncé har inte så många bra låtar.
Jag tycker att hon har 3 riktigt bra låtar. Det är Halo, det är Running.
Uh-huh.
Det är en liten låt som är lite okänd. Jag har hört Beyoncé Run, som är tillsammans med någon kille. Ja, tips, låt tips från mig. Och Die For You. Det finns bara på iTunes Music. Det är mina då.
Dina.
Men jag övrigt
då. Jag gillar ju nya skivan faktiskt. Den typ, för att det känns lite annorlunda. Och så älskar jag Love On Top. Älskar. Men jag var ju och såg henne på... Vad heter det? Är det Friends?
Ja, men har vi pratat om det här? Eller har vi pratat om det privat? Jag blir som allt.
Ja, nej, men det här är jag tror jag klagat på flera gånger när jag såg... Alltså, jag tycker inte om Beyoncés låtar. Och att de också gjorde någon typ av Linkin Park-versioner av allting med så här ett tjejband med elgitarrer. Så bara... Och så sjunger inte... Det är ju liksom som, alltså, det är ju värsta showen. Alltså, hon är ju störst av alla. Mm. Så är det bara. Alltså, största artisten.
Mm-mm.
Men jag... Tycker du inte om låtarna?
Nej, men jag håller med.
Liksom,
alltså, jag har, men framförallt så har...
Who run the world?
Nej, men single aid. Alltså, då, men är det för att det är någon cringe-grej med det? Nej, men det är vissa saker... Jag gillar ju inte gitarr.
Du, då hade du dött.
Jag hatar ju elgitarr.
Linkin Park-versioner av Beyoncés låtar. Och det hoppar ju, det är nästan som en så här Las Vegas-show. Så det hoppar ju, och det är ju inte att de sjunger klart någon låt. Det är så här, Halo, love on tap! Typ
ja,
så
här. Ja.
Om man, jag pratar skit om gamla och Beyoncé. Är det det heligaste vi har?
Vad kan du med? Greta Thunberg kan du såga. Dagny har du sågat också. Så nu går vi på Greta Thunberg. Vad har du på med henne?
Nej.
Vad har vi mer för helig?
Vad har vi mer? Vad finns det mer för, vad är det heliga kor vi kan
stycka
i den här botten? Hallå. För första gången i surrets historia har vi blivit tvungna att klippa bort ett segment. Inte för att det var pinsamt eller för att vi sa någonting fel, utan för att det var helt obegripligt. Jag ville bara runda av avsnittet med att tipsa om den underbara julskivan En finsk jul av Iris Viljanen, samt kanske bara berätta lite snabbt hur mycket jag tycker om Finland. Det här mynnade istället ut i ett obegripligt samtal om Mumintroll, det finska vemodet, finska vinterkriget, finsk design och På spåret. Det gick inte att lyssna på, så nu fick jag spela in ett avslut. Ett nytt avslut. Och med de orden så vill jag tacka för oss Vi syns nästa vecka. Vi älskar er. Och här kommer underbara brevväxlingar från en finsk jul. Puss. Ta hand om er nu vill och ränk händerna i sprit. Många jobb är borta, bara människorna finns kvar. Mitt inre liv är det tidsfördriv jag har. När det blir kväll så tänker jag på honom. Så får jag timmarna att gå tills det snart igen är morgon. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.